Ibland när man läser någonting eller ser någonting eller lär sig någonting så tar man ju det som ett faktum, man tar det för givet, man funderar inte så mycket mer på det utan att ja, men så där var det ju. Och så ifrågasätter man inte. Och så har det varit med mig och mycket med Pompeji, alltså de här kvarlevorna av de här människorna som dog i lava i Pompeji, så har man ju sett ofta på bilder där de ligger och håller om varandra eller har liksom handen utsträckt. Och det var väl till och med, eller jag vet inte, är det här en myt, alltså att någon som också låg alltså och tog på sig själv, alltså medan hen dog. Jag har för mig att det fanns en sån kropp också där.
Ska vi tro att han liksom blev överraskad eller att det var någon sorts parafili, att det fanns någon njutning i att det var livsfara, att det var... Alltså att den här situationen verkar upphetsande.
Ja, alltså det kan ju vara så. Eller sen att man då tittar ut genom fönstret och ser då att det är som en lava tsunami på väg. Och så tänker man att ja, jag hinner ju inte så jättemycket nu. Men om jag ska ändå... och så ledde det då till den situationen. Men oberoende, alltså så att jag har sett bilder, alltså jag minns redan när jag gick i lågstadiet så såg jag bilder av de här kropparna och sen har jag inte liksom tänkt desto mera på det, men om jag ställer frågan till dig nu, som kanske då inte vet det här som jag då har lärt mig, alltså hur tänker du att det gick till, liksom att när de här kropparna då formades i lavan, alltså att de blev kvar just så där som de var?
Alltså, nu kan jag ju inte tro att det är kroppar vi ser, utan det måste ju vara något sorts avgjutningar av de här kropparna.
Ja, men visste du att det var det? Alltså, för det är ju det som...
Kroppar förmultnar ju, det är ju, vet man ju.
Ja, men jag har på något sätt i hela mitt liv antagit alltså att det händer någonting då, alltså att när, om man liksom översköljs av lava, så är det någonting som händer då, inte vet jag, luftmotståndet mellan huden och elden eller någonting som gör att det bildas ett sorts hölje och sen då liksom kokas man levande och så blir det som kvar då, som en liten sån där staty.
Alltså lava är ju varmt. Alltså ja. Det är ju riktigt jävla hett.
Ja.
Och det, kroppen brinner upp ja. Och allt smälter och förstörs.
Ja, men jag har på något sätt tänkt att det var liksom så hett att det blir någon sån här effekt som gör att det blir så där. Men alltså det är ju precis det som du sa. Alltså det är ju avgjutningar. Alltså att det har funnits liksom hål i lavan där de här kropparna har sen förmått. Och sen har man då kunnat hälla gips dit och så får man de här statyerna.
Exakt, det är som när de gör avgjutningar på händer och fötter. Nico har här hemma en sån här, en avgjutning, en skulptur som föreställer hans egen fot som vi har framme på fönsterbrädet.
Ja.
Den är ju gjord så.
Ja, och det var liksom helt nytt för mig. Och det ändrar liksom, i mina intervjuer ofta i livet man diskuterar de här liksom kropparna kvar efter Pompeji. Men att det var ändå så där att ja, det där har jag aldrig tänkt på. Men nu har jag inte liksom kunnat släppa sen den här följdtanken. Att hur visste de var de där hålen av kropparna fanns? Alltså, har liksom forskarna då bara sådär på måfå liksom borrat hål i lavan? Eller liksom gått omkring och knackat på lava sådär som meloner ungefär? Och ja, men här låter det ihåligt. Ska vi försöka hälla gips hit in i det här?
Alltså är det här nu då en kogfråga eller...
Nej,
alltså,
det här är ärligt en fråga som jag saknar. Jag har inget svar på den här frågan.
Nej, jag tänker att man använder någon sorts ekolod eller radar av något slag. Alltså någon sorts instrument som visar var det finns håligheter. Det måste ju inte vara Indiana Jones för lite elementär arkeologi.
Nej, tydligen måste man inte vara det. Men i alla fall, varsågod. Det är säkert någon som lyssnar på den här podden som fick en helt ny bild nu av Pompeji efter den här diskussionen.
Det är som när man är på båten och så ska man se hur djupt det är. Bara att då ser man att ja, där är en som runkar hit med gipset. Boen burmo bulbosar botning som talas dit så popna popkum så hör vi popnu denna popkum så hör vi lys på tätt och kaj. Men du inledde med att säga att det finns saker som man bara läser och så tror man på det. Man tar det för givet på något sätt och sen så reflekterar man inte över det desto mera.
Nej, man tänker att ja, men det här är inte någonting som jag behöver nu kolla upp. Utan att det är nog säkert sådär. Min första tanke var säkert helt korrekt.
Ja, och jag tänkte ju strax innan vi började banda här så satt jag och tänkte på USAs representanthus nya talman Mike Johnson. Har du följt med i det här?
Nej, inte alls faktiskt.
No, alltså representanthusets talman så är ju tredje i följd till att leda hela landet. Alltså om Joe Biden nu ramlar och slår huvud och dör.
Eller blir täckt av lava.
Ja, och så ramlar Kamala Harris ut för ett stup. Mm. Alltså vicepresidenten. Så då är det Mike Johnson som leder USA.
Okej, okay, det visste jag inte.
Alltså han är den mest inflytelserika republikanen just nu i hela USA. Och hans CV är ju, eller ska vi säga listan över saker som han är känd för. Alltså han är som inte bara då starkt emot samkönade äktenskap, utan han skulle också vilja kriminalisera gay sex.
Jaha.
Alltså göra det brottsligt att ha sex med en annan av sitt eget kön. Och han är för ett nationellt förbud mot aborter. Alltså mot alla aborter. Han tror att dinosaurier fanns ombord på Noaks ark.
Ja.
Och att jorden är 6000 år gammal.
Vi vet väl inte ännu om det fanns dinosaurier på Noaks ark. Att det känns som att det finns väl vissa saker med den historien som inte är helt klart. Eller det är väl inte bevisat liksom, just det ännu.
Ja, han är alltså en kreationist ut i fingerspetsarna. Mm. Och intressant nog, han är ju alltså jag i gymnasiet.
Ja.
Minns du när du träffade mig i gymnasiet?
Ja, jag kommer nog ihåg.
Och jag hade kreationistiska tidningar som jag visade.
Mm.
Och så diskuterade vi ögats omöjliga utveckling, Darwins enfald. Ja. Och just Noaks ark och syndafloden.
Ja, det var ganska ivrig att diskutera de här sakerna.
Men det är hemskt att jag i gymnasiet nästan är USAs president. Det är dåligt ställt för världen då.
Ja, alltså nu, om det kommer alltså lavan då, alltså så att både Joe och Kamala brinner upp, så då är det ju tokigt.
Men också att ett folk och en nation som USA kan via en demokratisk process, nåja, det finns delade meningar om hur pass demokratiska valen är i USA, men att de ändå kan välja, alltså vi en demokratisk process välja den här människan till en så hög post.
Ja, men då det är
alltså
ju liksom...
en jubelidiot, förlåt bara, men en jubelidiot är han ju.
Ja, alltså det är väl det som är svårt här är ju att vi är på något sätt uppvuxna med en speciell bild av USA, att man ändå på något sätt tänker att jag menar att det var liksom att USA var ju är ju nog liksom det här målet på något sätt, och jag menar den det liksom, när vi var i en sån situation att nu har vi lite pengar och kan resa någonstans, så får ju du och jag till New York. Så, och för att det var ju liksom på plats nummer ett att uppleva New York. Alltså för att det var ändå liksom att USA var, det var liksom ett otroligt land. Men grejen är ju den att det är ju verkligen inte det nå mer. Alltså för att det är ju inte ett otroligt land om sådana där människor lyckas uppnå sådana där positioner.
Ja, det finns ju någon sorts vurm för USA bland många österbottningar. Nu finns det ju annars också, men det är ju någonting med det här att man apar mot Sverige, och svenskarna vill ju typ vara USA. Alltså de älskar ju allt amerikanskt. Och jag får ju också som 20-åring genast till USA när jag hade möjlighet att resa någonstans överhuvudtaget. Så var min första resa någonsin som var till USA. Och förstås är det ett land som inte kan tömmas utgående från den här talmannen på ett sånt här enkelt sätt. Men på något sätt hade jag levt med tron att kreationismen, alltså att det här som också vi som då var jättefundamentalkristna ändå nog lite så här tvivlade på och sen övergav också, att det kan leva så här starkt ännu. Och det tydligen i Kentucky finns alltså ett Noaks ark-museum som den här kongressmannen då, numera talmannen då, också i tiden har arbetat för att få sponsrat.
Vad finns på Noaks ark-museet, undrar jag ju spontant.
No, till exempel finns det då installationer som visar hur dinosaurierna då också levde ombord på arken. Det är så intressant det där också, alltså att inte bara då att man då har tagit alla världens djurarter, nu vågar jag inte på en höft säga hur många det är, men att få plats med dem alla då på en båt,
ja.
Och sen ska där finnas foder.
Det är ju nog mer än 30, om vi säger så. Och det fanns ju också väldigt många olika sorters dinosaurier.
Och sen också, jag hörde bara, för det är många såna här nyhetspodcaster nu som försöker på något sätt copa med att USA har den här människan som talman, som också pratar nu plötsligt mycket om Noaks ark. Och en aspekt som jag inte hade tänkt på, men alltså då när arken stranda på berget Ararat och så ska alla djur lämna arken då och börja leva igen, då var ju alltså alla andra djur på planeten hade ju dött i översvämningen.
Mm.
Och ren om, vet du, om en av de här vargarna skulle ha, vet du, ätit upp en höna, så då skulle ju inte finnas hönor.
Nej.
Om en Tyrannosaurus då skulle ha råkat liksom trampa på en hermelin eller någonting, så då, för det fanns ju bara två hermeliner kvar, ja. Så skulle vi ju inte haft hermeliner.
Jag vet ju att det är ju inte samma sak som arken, men att om jag har ändå liksom, jag har haft hund på Sverigebåt, och jag vet ju liksom att det, bara det är ju liksom krottigt, att fara till det där utestället där de får kissi och jag menar, olyckor kan hända och sådär, så att nog är det ju liksom otroligt egentligen att det var ju nog liksom jättebra ordnat, alltså att få alla de där djuren att faktiskt att få alla deras behov uppfyllda.
Ja, men tänk hur länge det tar att återställa en population med djur. Alltså hur många år som vargarna måste äta typ någonting annat än andra djur innan det gick att börja äta varann igen, för att det då fanns en population.
Men finns det inte någonting, alltså finns det inte någon fras i Bibeln där det liksom står då hur det där liksom löstes då via trolldom på något sätt? Alltså för jag tycker ju att du har en helt bra poäng, men att det måste väl, alltså, det måste väl på något sätt behandlas i Bibeln, att vargarna åt istället.
Bibeln ägnar nog sig inte hemskt mycket åt att täppa till så kallade plot holes, tyvärr. Men det är som, jag menar, alltså det här är ju en absurd diskussion, och det här är ju inget som man som vuxna människor ska behöva prata om. Men när en människa på en så hög post som bestämmer över, inte bara över representanthuset då, alltså talman där, men, och i förlängningen då stifta lagar som berör USA och deras befolkning, men eftersom USA har den ställning det har, en man som på något sätt influerar hela planeten, att han verkligen tror på det här, så då måste man ju ta det på allvar på något sätt. Men hur liksom stod det ut med mig då i gymnasiet när jag kom med de här tidningarna? Och att du ännu vill vara min vän så här långt senare?
Ja, nej, alltså det var väl kanske en kombination av att jag hade ju inte jättemycket vänner, så att det var ju bara kul att liksom ha någon ny att prata med. Men att jag utgick väl nog hela tiden, alltså jag menar, så som det också är att om man liksom tror på tomten och sådär, att ja, men att det här är någonting, det är liksom övergående, och att det är nog liksom en helt okej person ändå, men att just nu så är det här väldigt viktigt, och att i något skede så kanske den här människan liksom tänker på ett annat sätt. För jag insåg ju ganska snabbt nog att sådär, att det gick ju inte att argumentera med dig, alltså det gick ju inte att liksom diskutera rent logiskt, för att det fanns ju inte, det går ju inte att göra det heller i en sån där situation, att man måste bara på något sätt att ja, okej, okay. Det här, har du gjort matteläxor då? Alltså att man helt enkelt hittar annat då att diskutera. Jag tycker ju det som är mest intressant är ju att man kan ha en bok som Bibeln och att det finns liksom olika åsikter om att ska man läsa det här som att jag precis så här var det, eller ska man läsa det som att något typ så där var det. Alltså som att om du skulle ha en bok som Mauls tabeller till exempel, där det är liksom så här funkar matematik, och så är det vissa då som är sådär att ja men så här är det, alltså här är formlerna att följa och du får liksom allting blir korrekt om du läser det så här och utnyttjar boken, och så skulle vissa vara sådär att ja, alltså det här är nu ett sätt att läsa det på, men att jag tolkar det nog som att det här gånger, så det tolkar jag som att man egentligen ska ta plus istället.
Mm. Ja, men alltså det är ju, du pratar ju om bibeltolkning nu, som ju förstås är ett stort ämne inom teologin och inom kristendomslära och så här. Men om man nu lyssnar på vad Mike Johnson sa när han intervjuades av Sean Hannity, vi kan väl lyssna på det här lilla klippet.
Someone asked me today in the media, they said, it's curious, people are curious, what does Mike Johnson think about any issue under the sun? I said, well, go pick up a Bible off your shelf and read it. That's my worldview, that's what I believe.
Att mer än så behöver han tydligen inte fundera, utan att det står i Bibeln och det är hans världssyn.
Det är ett ganska skönt sätt att introducera sig på också, att om någon är sådär att, men vem är du då? Och så ska jag bara säga, vet du vad, du kan ta vilken bok som helst som George R.R. Martin har skrivit, och det som står där, det tycker jag.
Ja, men hellre det. Hellre en sån som talman för representanthuset. Då lär man ju sig åtminstone mycket om hämndspiraler och krigsstrategi. Aldrig har väl en glädjenyhet varit så sorglig som det som nu då är förestående den här veckan. Det är ju den 1 november när den här podden släpps, och det betyder att det är bara en dag kvar för er som hör det här tills den nya Beatles-låten ska släppas.
En ny Beatles-låt?
Ja, alltså det är ju, har ju varit omtalat det här nu länge, att nu har de då, för sista gången så har då de överlevande Beatles-medlemmarna då, Paul McCartney och Ringo Starr, har då samlats för att arbeta på en låt som John Lennon skrev i slutet av 70-talet och som han spelade in på ett kassettband, och som de försökte redan på 90-talet göra klar då när George Harrison ännu levde. Mm. Men George Harrison sa att låten var helt skit, så de gjorde den aldrig klar. Och nu då så ska man med hjälp av AI ha fått fram John Lennons röst på ett mycket klart och tydligt sätt från den här inspelningen. Så nu gör de den då klar med en AI-förbättrad version av John Lennons inspelade röst. Så det är ju som en stor händelse, alltså det är ju någonting som bara händer nu och sen aldrig mer, och som inte heller har hänt sen 90-talet när de gjorde något motsvarande.
Nej, men jag tänker bara på den här AI-aspekten, alltså att man liksom syntetiserar John Lennons röst, att det är inte någonting som det borde vara emot egentligen.
Nej, man syntetiserar den inte, utan det är alltså Peter Jackson, alltså Lord of the Rings regissören, ja, som också gjorde den här Beatles-dokumentären Get Back i fjol.
Ja.
Så han, när han arbetar med den dokumentären, så utvecklar han någon sorts teknik med hjälp av artificiell intelligens för att förbättra ljudet på de här inspelningarna.
Ja, nej, men då förstår jag. Okej, det är inte... Det är inte liksom en, man har inte gjort en så här generator där man kan skriva in en fras och så hör man John Lennon som säger det, utan att det är en AI-metod för att förbättra ett ljudspår helt enkelt.
Precis, för det var alltså värdelös kvalitet då på det här kassettbandet med den här inspelningen då som John Lennon gjorde på 70-talet, den som de nu då använder. Men då har tydligen då Peter Jackson knäckt gåtan och fått fram hans röst på ett användbart sätt.
Men tänk om George Harrison har rätt då? Den är helt shit den här. Hur kommer det då att kännas?
Alla som är Beatles-fans har ju hört den här låten. Alltså inte den här nya versionen, men man vet ju den här låten. Den har liksom skräpat omkring på internet i alla dessa år. Och det är inte en speciellt bra låt.
Mm-hmm.
Eller den är inte speciell på något sätt. Men det kan ju hända att de i den här nya versionen nu då har på något vis putsat till den eller som gjort om den på något sätt, att den blir bra. Men alltså det är som en glädjenyhet att Beatles släpper ny musik, men så blir jag liksom ändå bara ledsen. Någonting med det här, alltså när jag vet de här bilderna, vet du, den 19-åriga Paul McCartney som sitter liksom mitt emot den 20-åriga John Lennon, och så skriver de sina första låtar på sina första gitarrer, öga mot öga. Och liksom den energin och hur man skapar tillsammans, och man är liksom ung och man har så här en brinnande iver att göra saker och att liksom utnyttja sina talanger och att liksom visa vad man kan och så här. Och så skapar man otroligt bra musik då i bästa fall, eller som de gjorde. Men nu är det liksom en 80-årig Paul McCartney som liksom använder en 45 år gammal inspelning och tweakar den då med AI för att simulera minnet av det här. Alltså nästan att jag får gåshud av som hur ledsamt det är, att man liksom att det är så starkt den där upplevelsen i 20 åren att man sen hela sitt liv inte bara då är präglad av den för deras karriärer blev ju till vad det blev, men att man ändå då liksom vill som på något vis försöka återskapa den. Och hur det här ändå verkligen är att gripa efter halmstrån det här. För det här påminner ju inte på det minsta sätt om det som de hade då.
Men är det faktiskt de som vill det, tror du? Eller kan inte det här bara vara ett exempel på så här klassisk kommersialism i musikbranschen? Att hej, kan vi släppa ut en ny Beatles-låt, så är det nog ganska mycket fyrk som finns i det.
Naturligtvis är det säkert det också. Men jag tänker att där skulle Paul McCartney kunna säga nej med sina miljarder pund på kontot. Han behöver inte det här på något sätt överhuvudtaget. Och helt ärligt, världen behöver inte ny Beatles-musik heller. Alltså det är ju som en rolig grej på något sätt, men ändå blev jag bara ledsen.
Det skulle ha varit bättre om det skulle ha på något sätt varit att Beatles skulle i smyg ha gjort ett album som skulle ha varit sådär att hej, men det här får ni bara lansera sen när Ringo också har dött. Och så skulle det komma då liksom någonting som är liksom gjort på den tiden, som var liksom färskt då, men som man inte har så här återskapat. Jag tänker lite på den här, jag läste om den här intervjun som Mark Levengood har gjort med Lasse Berghagen, alltså som publicerades nu efter att Lasse Berghagen har dött. Och jag vet ännu inte riktigt hur jag ska förhålla mig till den här tanken, för jag tycker att det är så speciellt, alltså att man gör en intervju, alltså där hela grundläget kan vara att man börjar med att ja, jag finns ju inte mer när du hör det här. Och jag tycker att det är någonting liksom briljant också med den tanken, och jag tänker att det där är ju någonting som artister också borde göra, alltså sådär att göra musik som man lanserar först efter att man har dött.
David Bowie gjorde ju det, han spelade ju in ett album. Jaha. Och så släpptes en singel dagen innan han dog och sen kom albumet. Och okay. Så här att det hade han väl, nu vet jag inte exakt om det nu var så att de typ ringde från sjukhuset och sa att ja, nu har han en dag kvar, släpp singeln, eller hur det var. Mm. Men helt uppenbart var det ju ändå planerat att musiken skulle släppas först efter hans död. Mm. Men jag har också följt med spänning med den här diskussionen kring den här intervjun med Lasse Berghagen. Och kring det faktum att det alltså är en serie intervjuer. Mm. Att Mark Levengood har under, alltså jag vet inte hur lång tid, i smyg intervjuat en massa folk med löftet att intervjun ska sändas när de här människorna har dött.
Ja, han kan ju ha hållit på i många år.
Och det är ju alltså en någonting nytt ändå. Alltså mm. Det är en spännande idé för ett intervjuprogram. Men också väldigt morbid. Och hur skulle du reagera om, jag vet inte vem som är vår Mark Levengood, om nu Bettina Sågbom ringer dig och säger att Ted, att...
Jag tror nog det skulle vara Nick Aldén som skulle ringa mig.
Men han är för glad, tror jag, för den här... alltså det måste vara någon som också har det här mörkret i sig.
Ja.
Ja, men hur reagerar man då på att hon insinuerar eller påminner en om då att man ska som dö en dag och att vill man göra en intervju till de efterlevande?
Ja, men jag hoppas ju att den dagen när man ska bli tillfrågad om det så ska man redan vara ganska till åren kommen och sådär. Att det är nog liksom svårt att göra det med någon som är frisk och mår bra. Men nog tror jag att jag skulle vara positivt inställd till den. Jag tror att jag skulle ställa upp på en sån intervju.
Och vad ska man prata om då? Är det som så här att man sen då du kan avslöja saker som man inte har velat ska talas om medan man lever? Eller är det som någon så här sista visdomar eller några hälsningar till nära och kära?
Jag tror att det är väl just så här att man då säger att vet du vad? Att som den här grejen med Pompeji, alltså att jag har alltid trott att de blev, kropparna blev så där.
Allt hör ju ihop här nu, inser jag. Alltså, om John Lennon skulle ha vetat att han ska bli mördad, så skulle han ju säkert ha spelat in en rad bättre låtar som då ska göras då efter hans död. Om de här människorna i Pompeji skulle ha veta att de liksom nu då snart ska dö och så kommer deras kroppar att beskådas då på arkeologiska museer 2000 år senare, så skulle de ju kanske inte ha just onanerat. Eller kanske de skulle ha, alltså kanske det var en lustigkorre ändå. Så här. Ja. Eller nu menar jag inte att man måste vara en idiot eller en lustigkorre för att onanera. Men,
ja, men då kanske om man vet att man kommer att dö och att om det finns en risk att ens kropp sätts ut på display någonstans, så då är man ju nog en lustigkorre, tror jag.
Och så de här intervjuerna då med Mark Levengood. Där har de ju ändå tid på sig då att fundera på vad de ska säga.
Och det kan ju vara en otrolig tröst alltså för någon som, om det är då en person som man blir väldigt ledsen för att den har gått bort. Och så får man höra då en intervju med den som liksom kommer i efterhand, där man är så att ja, men att nu du finns ju inte mer. Och så att nej, tänk det att jag dog, ja. Och att det är liksom sådär glatt och hjärtligt. Så det kan ju vara en otrolig tröst för någon som saknar att den människan har gått bort.
Borde vi nu då alltså spela in ett poddavsnitt som bara ska sändas om vi dör i förtid? Alltså om det är nu så att vi lever i 50 år till, vilket vi ju hoppas kanske, så då är det ju ingen vits att lyssna på ett 50 år gammalt poddavsnitt där vi pratar om den saken. Nej. Men om det nu skulle hända någon lava olycka här.
Ja, så ska det finnas liksom ett poddavsnitt som arenan kan sätta upp först efter att vi har dött.
Det skulle få åtminstone 4% mer lyssningar och starter än ett vanligt avsnitt. Men borde man göra det ändå?
Ja, det är en väldigt intressant idé. För att man skulle kunna vara totalt, alltså utan censur i ett sånt avsnitt. Att man, för det finns ju liksom inga konsekvenser. Alltså säkert skulle ju någon annan måste vara där då och bipa så här personliga påhopp och sådär. Men att det är ändå någonting som man inte ska behöva bry sig om.
Men nu säger du ju man när du pratar om dig själv. För du vet ju att jag har ju gjort det där i alla dessa år utan censur. Alltså jag har gjort den här podden just så där. Medan du ju har behållit ett sånt här filter av någon sorts självbevarelsedrift eller skam. Jag vet inte vad det är. Så men menar du att du då äntligen då skulle som säga exakt vad du tycker?
Nej, jag upplever ju nog att jag är väldigt ärlig också i vanliga poddavsnitt. Men att nu ska det ju vara annorlunda. Nu ska man ju prata om saker på ett annorlunda sätt. Men sen så ska det vara också svårt att hur ska man rikta in sig? Ska man göra den podden då åt våra barn eller åt liksom Janika och Nico? Eller gör man det åt lyssnarna? Att målgruppen är kanske lite oklart där.
Ja, det skulle nog bli press på att på något vis gå ut med a bang på något sätt. Så att man borde kanske just bara göra då som i Pompeji.
Ja, att man ska vara en lustigkorre.
Chockera eller få folk att skratta en sista gång.
Och gör de bara en av oss dör då? Skulle det här avsnittet sändas först när båda är liksom bevisat döda?
Ja, annars så måste ju då den andra på något vis med hjälp av AI-teknik försöka återskapa din röst.
Men här, jag hör ju direkt också att jag menar att om jag skulle dö så skulle det där kita sig, för du skulle inte klara av liksom det här tekniska som skulle krävas för att få återskapat min röst.
Men det är sant, ja. Det är jag som måste dö först. Men om det ska bli innehåll och skandaler så då måste ju du dö först.
Då kan jag dö först, ja.
Men på något sätt så är ju alla de här 400 avsnitten är ju ett brev då till Kaius till exempel.
Ja, alltså så är det ju. Vi har 400 avsnitt med liksom kroppar i gips som är liksom nedslag i våra liv som finns på display för de som är intresserade. Och ibland så är vi lustigkurrar och ibland så är vi inte.
Och säkert har vi sagt idiotiska saker. Det gör man ju. Det är okej att göra det. Men man måste ju sen utvecklas. Nu tänker jag igen på Mike Johnson här.
Men här är väl hela grejen. Vi väntar väl alla på lavan. Vulkanen kommer, vare sig vi vill det eller inte. Och grejen är ju den att i något skede så kommer våra kroppar då att finnas i gips. Och vi kan ligga där och runka eller så kan vi göra någonting annat. Men det är väl inte det som är poängen. Utan poängen är väl vad vi har gjort i våra liv fram tills det ögonblicket. För att då när vi är aska så då finns det inte liksom något man kan göra något mer. Och hur man än pratar om en sista intervju och sådär, så det är jättespännande. Men att då har du inte möjlighet att påverka dem mer. Viktigare är det ju att man försöker fram tills det ögonblicket vara så bra typ som möjligt.
Viktigt är att man skapar nytt medan man kan. Sätter sig öga mot öga med John Lennon eller vem man nu har. Och så skapar man där och då. Så länge man kan. Det är då kan.